Vi är sponsrade av våra vänner på K-Rauta.
Så är det.
K-Rauta är ett byggvaruhus både fysiskt och online som hjälper dig med precis vad som helst du kan tänka dig behöva göra hemma eller på landstället eller
ja, landstället,
du kanske har någon wacky crazy byggprojektidé som du vill förverkliga. Nej. K-Rauta finns där för att hjälpa dig.
Jo, nu sitter du och skryter här att du precis har skaffat fritidshus och att du behöver hjälp av K-Rauta. Du är på väg in och får projektledning, eller hur?
Mm, så är det.
Ja, det är en altan för dig. Jag håller på att pimpa mitt badrum på nedervåningen. Behöver fixa till det lite och vi är dessutom i tankarna på att eventuellt sälja och gå vidare till någonting större. Och då är det ju perfekt då att man kan pimpa upp sitt badrum lite. Men det jag vill säga med det är att det gäller både små och stora projekt. Alltså du får projektledning inne på K-Rauta oavsett hur stort ditt projekt är, ditt byggprojekt så att säga.
Och det är väl ingen slump att du håller på att putsa på badrummet eftersom det nu är badrumsveckor på K-Rauta.
Nej, men som av en händelse va, har man ju tagit del av erbjudandet 20% på väldigt mycket av deras badrumssortiment.
Så ni hör ju själva, är det så att ni går i badrumsrenoveringstankar, då är det läge att slå till nu. Ni är välkomna till ett av alla K-Rauta varuhus eller till krauta.se som är öppet dygnet runt, och så är det alltså 20% rabatt under dessa badrumsveckor.
Vi säger stort tack till K-Rauta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Kiitos! Ohoj, ohoj, ohoj. Välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 21 september. Vi säger grattis på födelsedagen till Alexander Isak. 21 år idag.
Mm, 21. Ja, vad gjorde man när man var 21 tänkte jag precis säga.
Det var du min... kuskade runt som gigolo i Perth.
Nej, det var faktiskt, då var jag 19. Ja. Sen så hade jag några år i Lund och var på Värmlands nation, krökade hjärnet och sen så blev det Florens. Så det var precis mellan Lund och Florens-tiden.
Känns ändå otroligt att Alexander Isak bara fyller 21 idag. Alltså han har varit med länge. Ja. Det känns ruskigt länge sedan han gjorde de där två målen mot Djurgården på sin 17-årsdag va?
Ja. Jag tycker att det är många av de här 99-erna. Mbappé, inte han 99 också? Eller är han född 2000?
99 va?
Han är 99 också. Som känns som de har varit med länge. Men det vill ju till då att man har varit med i den högsta fotbollen, och i Sverige så får man ju ändå säga att allsvenskan är högst. Så att Alexander Isak har varit med. Vad tycker du om han igår?
Ja du, alltså jag tycker att det är en lite oroande formtrend vi har sett här under sommaren, post corona-uppehållet. Och sen så tycker jag att insatsen i landskampen mot Portugal var lite... alltså den var inte dålig, herregud. Man möter regerande Europa- och Nations League-mästarna, och Ronaldo hade en dag där det var fullt fokus på 100 mål och Gustav Svensson brunkar bort sig efter 44 minuter. Så att det var ju en svår match för Alexander Isak och många andra svenskar att skina i. Men det är någonting med uppsynen. Alltså, jag sa i studion igår att jag tycker inte att han glittrar lika mycket som han gjorde innan coronan. Han flyter inte fram, han hugger inte på samma sätt och känns lika alert på samma sätt som han gjorde tidigare. Det är väl bara att hoppas att det vänder snart, att första kassen kommer och att vi ser Alexander Isak återigen fira stora triumfer.
Jag tror att man ska sitta ganska lugnt i båten. Dels så är ju landskamper väldigt speciella, måste jag faktiskt säga.
Jag menar att det är skillnad nu och de senaste tiden jämfört med pre-corona.
Jo, det kanske det är, men jag tycker ändå att det är läge att sitta lugnt i båten. Alltså Benzema gör inte heller några mål igår. Alexander Isak får ett läge. Alltså det är ett Real Sociedad som backar i er studio mycket övergripligt också illustrerar med bilder som står i eget straffområde, och sen så är Alexander ensam på topp. Det är ju liksom Barcelona mot Huesca. Det är så den här matchen ser ut. Det är den matchplanen som Real Sociedad har valt att spela med. Så att han får de där två lägena. Jag tycker att det första läget han får nästan är omöjligt. Alltså i och med att han kommer ut så jävla bra som han gör. Han har liksom en millisekund på att tänka om han försöker slå in den i bortre. Han gör en dunderräddning. Och sen det andra läget försöker han skruva in i bortre och snudda stolpen. Alltså det är inga dåliga avslut. Det är en sak om han liksom missar bollen eller liksom inte kommer till avslutet för han gör en dålig touch eller sådär. Men här gör han ju allt rätt tycker jag. Alltså han siktar bort och sen så är det marginaler som gör att inte bollen sitter. Och dessutom då en bra mål sin gripande i första läget. Så jag tycker att det är läge att sitta lugnt i Isak-båten. Det är snarare att det ska vara positivt att han får så mycket förtroende som han får nu. Ja, visserligen utbytt i 60-onde, men det är så man gör med ett lag som möter Real Madrid för att få någon annan typ av energi in i anfallet.
Vill du ha en travreferens till det här?
Ja.
Alltså mitt travintresse har ju eskalerat under 2020 något oerhört.
Innan så var det Elitloppet en gång per år, dyngfylla, och sen så var ju travet var lite slut liksom. Och sen nu har du dunkat in någon vinst här och där när du har suttit själv också på kammaren och knåpat ihop dina kusar.
Absolut. Nej, men framförallt så var det ju travet enda som var igång under drygt 3 månader där, när all annan sport låg nere, och då blev det ju så att man jackade upp i sitt travintresse, och nu så är det betydligt många fler 100% i pepp och intresse kring travet än vad det var innan.
Jo, men vad är det för referens då?
Det jag skulle komma till var att jag har lärt mig i år att det är betydligt mer regel än undantag, och det är så det fungerar att hästar och stall och tränare och kuskar, de periodiserar väldigt mycket de också. Alltså jag tänkte i all min simpla...
Är hästen snabb, bra kusk, ja, men då springer han.
Ja, max. Exakt. Jag tänkte nog innan coronan att en häst är så bra som den är. Man håller den igång och sen så kör man 10-15 lopp per säsong.
Det finns formtoppar på hästar också, det är det du säger.
Ja, exakt.
Och matchplaner och periodisering och så vidare.
När man har följt travet så kontinuerligt som jag har gjort i år, så fattar man verkligen att nu går Robert Bergs hästar och stall in i en formdipp. Eller nu så börjar...
En planerad formdipp.
Ja, nu börjar stallformen vända här hos Goop eller hos Timo Nurmos eller vad det nu kan vara. Att det är väldigt mycket så det fungerar, och kanske ska man, jag vet ju att du om någon ofta förespråkar just att lag i synnerhet i början av en säsong går in, man är nedtränad och det ser inte speciellt vackert ut till en början, utan det är inte nu man ska vara som bäst, och man ska kunna gå ner i både anspänning och belastning, och man ska kunna gå runt på spelare och spara en formtopp till våren när bucklorna ska delas ut och det är utslagsmatcher och så vidare. Det är jag med på. Men kanske är det också så man ska titta på lite mer individuella spelare också.
Ja, men det tror jag säkerligen.
Alexander Isak, stall har en liten formdipp nu.
Stall, Alexander Isak har en liten formdipp. Kanske är den då också planerad, och sen så lättar de upp träningen lite och så kommer matchformen om en månad eller
han
någonting.
Han går ett par bra jobb här nu under hösten. Precis. Sen rycker man skorna och lättar balansen framåt våren.
Den där grejen tycker jag blev väldigt tydlig efter coronan under sommarmånaderna, vilka som faktiskt hade brytt sig om att komma formtoppade, vilka lag det var viktigt för att vinna matcher, som till exempel Manchester United, och att man kanske inte, när man gjorde analysen inför säsongstarten, inte skulle väga det allt för tungt just för att de andra lagen, kanske konkurrenterna, hade skitit lite i det. Nu ska jag inte dra för stora växlar på Manchester Uniteds säsongsinledning, men det finns nog någonting att lära av det i alla fall, i och med att det blev så tydligt då.
Vi sitter här och pratar Alexander Isak och stallformen hos Timo Nurmos. Det är helt otroligt att man gör det en sån här måndag morgon efter Dejan Kulusevskis debut i Juventus. Ska vi ta det från början, ska vi ta ett svep och så utgår vi från det. Nu har vi ju gått lite händelserna i förväg här och redan avhandlat Alexander Isak, men vad fan, han fyller år så det kommer vara så. Här kommer ett svep från helgen som varit. Europas bästa fotbollslag, Bayern München that is, kickade igång helgen med en asfaltering av Schalke 04. Som inte heller den här säsongen ser ut att ha någonting på gång överhuvudtaget. Sanabri är nya Robbery, Lewandowski med bara en påse av 8 och en insats som understryker Bayerns oerhörda välmående. Dortmund gjorde kanske inga 8-0, men 3-0 mot Gladbach imponerade, och de vilda mustangerna i svartgult med Hålet och Sancho i spetsen ser ut att ha något så fruktansvärt roligt där ute på planen. Sebastian Andersson med mål direkt i Köln-debuten, Foppen med 1+1 i Leipens premiärseger, och från Schweite tar vi med oss att Hauerswau plockat in målmaskinen Simon Terodde med 2 pytsar direkt mot Düsseldorf och 3 pinnar in på kontot. Återtåget lämnar perrongen nu och Toto sitter i bistron. Serie A-premiär på Artemio Franchi, och en av de mer uppsnackade spelarna i ett uppsnackat Viola Castrovilli blev första målskytt och segerorganisatör för Fio. Inga mål mellan Hellas och anfallslösa Roma. Napoli med stabila 2-0 borta mot Parma, och en debut av Osimhen som osade klass. Proppen nu för nytända Genoa och delad pott mellan Sassana och Cagliari. Men den här premiärrundan tillhörde såklart Juventus, Andrea Pirlo och inte minst Dejan Kulusevski. 13 minuter tog det innan 20-åringen från Västerort öppnade målkontot, och vilken klass det osade om den där vänsterdojan. Nej, det här var ett sånt här ögonblick man kommer komma ihåg om många, många år. I Spanien så klev de regerande mästarna in i La Liga mot Alexander Isaks La Real, men den förväntade kalasmatchen slutade mållöst och rejält tillknäppt. Real Madrid var överlag bättre och närmst segern, men Isak hade en riktigt bra chans att göra sitt första mål för säsongen i slutet av första halvlek. Courtois visade dock varför han återigen nämns som en av de absolut bästa målvakterna där ute. Veteraner som Soldado och Negredo gjorde båda mål i Granada respektive Cadiz segrar. Betis står på full pott. Så ringer utrikeskorren här.
Ta det.
Precis när man ska gå till honom. Mitt i svepet som avslutas med ett sånt jävla Dani Larsson crescendo så ringer du.
Ja, det är sjukt.
Då får du redaktöra lite här. Tycker du att jag ska ta svepet i mål och sen så ringer du upp om 3 minuter så kan vi ta det direkt? Eller ska du hänga kvar?
Men jag kan inte ta sådana beslut.
Men du kan hänga kvar och så kan du lyssna på svepet då?
Ja, absolut.
Har vi utrikeskorren med oss live här?
Ska vi köra bara kort jingle här?
Ja, Kippa, lägg in jingeln mitt i svepet så fortsätter svepet efter jingeln.
Tjena Danne, Danne här. Har du Sams nummer?
Daniel Larsson dunkar in 2-0.
Betis står på full pott efter 2 omgångar och John Guidetti fick hoppa in i Alaves andra raka förlust. I Premier League så stod Manchester United för sin kanske sämsta säsongspremiär någonsin när man förlorade fullt rättvist hemma på Old Trafford mot Roy Hodgsons välorganiserade palats. Siffrorna skrevs till 3-1, och även fast straffar och straffar som gick om sannoliken går att diskutera, så var det en insats över 94 minuter som var extremt undermålig från Ole Gunnars mannar. Manchester United som utmanare till Liverpool och City frågetecken. Efter lördagen så säger jag bara in your dreams. Just Liverpool fick hjälp av både Christensen och Kepa när 3 poäng bärades på Stamford Bridge. Sadio Mané med doppietta, Thiago med debut och Liverpool på full pott efter 2. De ser, hur ska jag uttrycka mig, påkopplade ut. Ska man fånga Klopps gäng så får man sannoliken hänga med från start. Upp till bevis för Pep och City ikväll borta mot Wolves. Potters Brighton med en rejäl uppvisning mot Newcastle. Everton med 5 framåt hemma mot ett VBA som tappade skallen, och firma James Rodriguez, Dominic Calvert-Lewin och Richarlison ser ut att trivas rejält bra tillsammans redan. Leicester Arsenal också på full pott, men rubrikerna den här helgen stals av Tottenham och Heung-min Son. 5-2 borta mot ett Soton som ser bedrövliga ut bakåt. 4 påsar av sydkoreanen, alla på pass av Harry Kane, och med vind i seglen efter värvningen av Gareth Bale så tror jag vi trots allt får se Mourinho gå en rond till innan det börjar googlas Ålandsfärger och regga CV'n på Randstad. I allsvenskan så manglade Gnaget anförda av firma Larsson Lustig Bayern i Stockholmsderbyt och vann med 3-0. Rolle Nilsson fick sig en lektion av Nanne Bergstrand när Kalmar tog en blytung 3 på Ullevi, och Peking krigade in krysset mot Malmö i Östergötland som nu inte vunnit på 4 raka matcher. Detta öppnar upp för Elfsborg-Häcken ikväll. 2:an mot 3:an, matcher i handen i båda lagen. Vilka ger sig själva chansen att ta guldet? Köttiga Elfsborg mot griniga Häcken. Sivert Nilsen mot Fribben. Oj, 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 vad jag älskar såna här allsvenska matcher. Vi avslutar svepet på Sypen dock. Ja, ni hörde rätt. För när det uppenbara stavas Turin, Juventus och Kulusevski så är det på den lilla partyön det händer. Han har landat nu. Han har svettats bort sommarens klubblösa levande. Dragit på sig matchtröja med nummer 6 på ryggen och visat vart skåpet hör hemma. Utrikeskorren. Dani fucking Larsson har öppnat målkontot i Apollon Limassol. Befäst serieledningen och satt kurs mot Europa Leagues gruppspel. Så jag frågar igen, Janne. Tittar du?
Tittar du eller?
Vi är sponsrade av våra vänner på Kia som inte bara tänker på en hållbar framtid ur ett miljömässigt perspektiv med sina laddhybrider, utan dessutom tillsammans med Kosovare Aslani har upprättat ett kontrakt som också tänker på en hållbar fotbollsframtid.
Mm, det handlar om Aslani-kontraktet. Det här ska man skriva på som klubb. Det har redan 123 föreningar gjort. Vi tycker att ännu fler borde göra det. Och här kommer då tipset till er, det är att tipsa. Man kan alltså tipsa sin förening om att skriva på det här kontraktet. Det är väldigt enkelt. Man går in på kia.com och sen på startsidan så kan man enkelt följa med ett par klick till ett formulär där man kan tipsa sin klubb.
Och vad är då Aslani-kontraktet?
Nej, men kortfattat så har du ju varit inne på det. Du pratar om Kia som ett bilmärke som står för en hållbar framtid med sina laddhybrider. Vi vill ju även att fotbollen ska vara hållbar och att den ska vara för evigt. Och Aslani tillsammans med Kia och alla som skriver på det här kontraktet tycker att alla ska få spela fotboll på lika villkor. Så det är bra budskap och det är någonting som alla klubbar borde göra för att tillsammans så blir det kraftfullt.
Så gå nu in på kia.com och tipsa just din förening om att skriva under Aslani-kontraktet. Vi säger stort tack till Kia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto, men kanske framförallt för att ni verkar för en hållbar framtid.
Ja, jävlar. Munläder saknas ej.
Nej, det saknas inte. Nej, men återigen, grattis till en jävla fin debut.
Ja, många tack.
Hur summerar du känslan efteråt?
Jag är så jävla vask och varken prata om eller summera känslor, tyvärr. Men det går över rätt så fort.
Jag tänker mer liksom ur ett längre perspektiv så måste det ändå kännas jävligt skönt att ha fått en stormig avslutning i Aris och en klubblös sommar och lite vånda och ångest för vart det ska ta vägen. Alltså att det landar med att man hoppar in i debuten och gör mål i ett lag som leder ligan och som har bra hugg på Europaspel och alltså det måste kännas ganska skönt att det blev så.
Ja, såklart. Det är lite andra vindar här. Lite positiva, ja, det positiva i slaget framförallt. Så det som en helhet är det väldigt skönt. Och det skadar inte att göra mål. Det gör ju sällan det.
Nej, för att backar man bandet några veckor så jävlar var det knöt sig i magen när folk hade tydligen sett dig på Öjsgården och Örgryte supporterna började tänka, kan det gå?
Ja, sist det var där var för förra sommaren. Men då för att min son tränade fotboll med ÖIS PE8.
Ja.
Född 2013 eller?
Så långsökt riktigt i så fall. Men visst. Vad sa du, Thomas?
Nej, Thomas for efter Hektors födelseår. Jag gissade på 13, men jag sa 11.
Ja,
riktigt. Ja, just det.
Ska vi också bara stänga diskussionen gentemot spydiga IFK Göteborgs supportrar som menade att de tackade nej till Daniel Larsson för några veckor sedan?
Ja, det var ju också speciellt. Har vi pratat om det?
Nej, det har vi inte.
Jag träffade ju Vulkan på en badbrygga i Hälsvik.
Marcus Vulkan, IFK Göteborg, rapporterande reporter på GT.
Exakt. Och då så helt plötsligt, hallå, är ni med mig eller?
Ja.
Så säger någon till mig på bryggan där, Daniel, är det du? Ja, det är jag. Ja, vad sjukt, jag skrev precis en artikel om dig kring Blåvitt. Ja, det var ju sjukt, sa jag. Och så frågade han mig då, är det nära eller? Och varpå jag svarade, nej, det är det inte alls. Och sen så får jag ett mess av dig några minuter senare och det tydliggörs då att jag till och med fått nobben av Blåvitt. Så det var speciella minuter som utspelades där på en badbrygga i Hälsvik.
Ja. Nej, men för jag såg bara en av våra vänner som rattar Göteborgspodden BB-podd skrev igår när Kalmar gjorde 2-0 att tackade vi nej till Daniel Larsson för det här. Och då så skrev jag bara, jag kan trösta er med att ni inte alls tackade nej till Danne. Och då svarade han bara, Danne kan tro det om han vill.
Det är möjligt att de har taggat nej, men de har inte taggat nej till mig i alla fall, personligen.
Du har inte stått där och erbjudit dina tjänster.
Nej.
Men du, Apollon då, cypriotiska ligan, vad är intrycken? Vad håller vi för nivå och klass?
Alltså här är det väl rätt så likt grekiska skulle jag vilja säga. Något bredare topp här tror jag. Mm. Grekiska toppen är väldigt smal. Alltså de jag har varit här, vad är det? 3 veckor. Jag kollade första matchen på plats och då mötte vi väl ett av lagen som förväntade sig att topp 6, och det var en rätt tuff match. Och igår också då, borta mot ett av de starkare lagen. Men ja, jag vet inte, det är så jävla varmt också. 70, så det blir inte den snabbaste fotbollen just nu kanske.
Nej.
Så det är svårt att säga exakt, men Apollon är ett rätt så starkt lag, det vill jag säga.
Och det är väl inte att överdriva och säga att ni går för titeln?
Nej. Det är väl tydligt att det är målet. De har varit med och huggt här i toppen i några år nu. Och inte nått hela vägen, men absolut. Det går det för.
Och så är ni 2 singelvinster från Europa League-gruppspel, eller?
Mm, precis.
Och vilka har ni då?
Hammarbys banemän.
Ah,
har vi nu på onsdag hemma.
Hemma mot Poznan. Och om ni vinner den, är det klart vilka ni möter i sista då?
Ja, då är det antingen Charleroi eller Partizan.
Okej,
okay. Goda chanser.
Ja, det blir borta oavsett.
Ja,
okay.
Det är färdiglottat tror jag.
Ja, men vad fan, då finns ju chansen.
Chansen finns.
Och du vet hur vi tänker. Ett Europa League-gruppspel, rätt match där. Då finns det ett nytt kontrakt i regnbågens slut.
Alltid.
Som inte är i Göteborg.
Ja, nej, de har ju varit tydliga var de står. Mm. Så det är lite annat.
Tackar nej.
Hörru, vi har ju precis avslutat ett svep här. Är det någonting du tar med dig från helgen? Vad tyckte du om Kulusevskis debut och mål?
Nej, inte sett tyvärr. Vi spelade ju samma tid.
Ja. Jag fick ut en oerhört vältajmad tweet måste jag säga när du hoppade in och gjorde din pås. Det var ju precis efter att Kulusevski också hade gjort mål.
Är det så?
Ja, visst.
Fan vad trist att han ska sno spotlighten.
Ja.
Det är så jävla typiskt.
Man vet ju att Fribber, han kollade inte Kulusevski. Direkt efter ditt mål så skrev han bara 5 plus avslut.
Han ledde full screen som vanligt.
Ja, han är så fin Fribben.
Ja, det är kärlek.
Du, annars då, är det någonting från helgen som du har konsumerat och stannat till vid, hajat till vid, ondgjort dig över?
Det är väl svårt att inte fastna vid Tottenhams offensivduo.
Ja.
Kan jag tycka?
Ja, verkligen.
Det såg lite ut som första matchen på 11 mannen för Southampton.
Ja, jag fattar inte vad de höll på med.
Alltså visst, Son är bra och snabb, men eller, han är jävligt bra.
Jo, men man kan ju inte åka på samma mål 4 gånger. Nej. På 20 minuter.
Nej, men jag menar det. Det var som att det var en större plan än vad de hade tränat på i alla fall.
Ja. Har du sett bilderna på Ola Toivonens uppmärksammade armbåge?
Det har jag absolut gjort.
Vad säger du om den?
Det ser ju klart överlagt ut, kan jag tycka. Väldigt, väldigt rätt i min bok.
Tror du att det existerar någon slags blå reggskylt för vissa profilerade hemvändande gamla landslagsmän i Allsvenskan?
Tror.
Utveckla.
Det är väl ganska glasklart att vissa flyger med andra regler.
Vilka räknar vi in i det klustret?
Det finns väl någon eller några i AIK som också har lite bredare regeltolkning ofta.
Som har lite längre väg in i domars bok.
Väldigt, väldigt mycket längre väg fram till gult kort i alla fall, framförallt.
Jag misstänker att du tänker då på Sebastian Larsson, kanske Lustig också.
Ja, jag såg när de mötte Häcken här för alla innan uppehållet, va?
Ja.
Det var ett par situationer där bollar flög iväg efter avblåsningar. Men det utmynnade inte i någonting mer än skit i det. Tribbe, du kan också få skjuta iväg bollen.
Ja. Ja, det känns som att hade Leo Bengtsson skickat iväg den, då hade han varit varnad redan innan den hade stannat.
Ja, precis. Men det är väl så det är. Alltså, det är inte bara i Sverige fotbollen ser ut så.
Samtidigt så känns det som att Värnblom, där blir det liksom, där går det här resonemanget varvet runt.
Ja, men det kanske han vill ju gärna ha gula kort också.
Ja, jag tänker på att det känns som att han nästan får gult kort lättare än alla andra.
Jo, men det är kanske någon tyst överenskommelse typ med domarna att ni vet att jag vill ha gult och ni vill gärna ge mig gult, så ge mig ett gult men ingenting mer liksom.
Exakt. Jag kan ta ett gult så länge vi vet att det inte blir rött.
Ja, och det är väl fair om båda är med på de premisserna.
Ja. Men då slår vi fast rubriken här att Daniel Larsson menar på att Ola Toivonen särbehandlas av domarna.
Ja, vi kan i alla fall slå fast att det var ett glasklart rött kort igår.
Ja, det tycker jag vi gör.
Det håller med, va? Eller?
Jag tycker också att det är superrött. Det är en sak om man missar en sån där armbåge, men när man uppenbarligen ser den och bedömer den som gult, då tycker jag att man har uppfattat det fel.
Nej, men jag tycker ju att det är en fin fotbollssituation. Man kommer in och sen så försöker man lägga armen framför så här liksom för att trycka till lite att man kolla här, jag ligger framför dig, så att det där är ju knappt gult, va?
Nu är det motvalls, Thomas, va? Inget gott snack för dig just nu, alltså.
Han mår inte dåligt när han får gå emot.
Hur var jag i gott snack i fredags? Hur skötte jag med, eller?
Ja, det är balsam för själen. Otroligt fin lyssning.
Ska vi runda av det här samtalet och så kan vi höras efter avslutad inspelning, eller har du någonting på hjärtat som du vill ska med i episoden?
Nej, alltså jag ringde väl mest för att surra lite.
Ja.
Men jag har väl inga direkta mål med samtalet egentligen. Att jag vill ha ut någon information eller så.
Nej, okej. Okay. Men du
köper det.
Ja.
Vi kan höras i eftermiddag.
Hälsa familjen.
Ja, hälsa familjen.
Det ska jag.
Bra.
Med dig också.
Tjabba.
Okay.
Vi är sponsrade av våra danska vänner på Christopher Klås. Det handlar om glasögon. Inte bara solglasögon dock, Thomas, utan framförallt kanske blue light glasögon. Vad är egentligen blue light glasögon?
Får jag bara säga någonting om Tom Brady?
Ja, det är klart.
Hans kollektion finns ju.
Ja.
Den är otrolig.
Och nu är ju NFL igång igen.
Just det.
Så att det är liksom, stjärnorna står rätt på Christopher Klaus himlen.
Men det både Tom Brady och Christopher Klaus vet, det är att synen förändras med åldern. Ja, Gugge, du är fortfarande inte riktigt där när synteten börjar komma kanske.
Nej.
Men däremot kan du skaffa ett par blue light glasögon som är spegelglas så att säga. Så att du inte får så ont i huvudet, lättare att sova. Du som hela tiden ska läsa på kring fotbollen, eller hur?
Mm. Mycket skärmtid.
Ja, men nu är nyheten hur som helst att man även kan köpa blue light bågar med styrka. Så linserna är gjorda i högsta kvalitet till ett bra pris. Och man fyller bara i sin styrka manuellt när man går in och hittat en modell som man gillar. Eller så laddar man helt enkelt upp sitt recept då, som man har fått från sin optiker.
Supersnygga solglasögon, supersnygga och väldigt bra för ögonen blue light glasögon också.
Nu med styrka.
Christofferklås.se är adressen. Christoffer med CH och PH, Klås med CLOOS.
Det är bara gå in och kolla.
Det är det sannoliken. Vi säger mange tack till Christopher Klås för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Mange tack. Han var ju trevligt, utrikeskorrespondenten ringer in rubriker.
Mm. Slå fast en del saker.
Slå fast saker och sådär. Nu har man alltså glömt bort svepet.
Ja, ska vi börja i kronologisk ordning kanske?
Kanske det.
Hände ju ändå grejer i Tyskland.
Ja, det gjorde det.
Vi sitter i bistron på återtåget för HSV.
Aha.
Vi ger inte upp.
Vi är med i Rotenhausen hela vägen in.
Kommer ju såklart sluta med att de schabblar bort både en direktplats och sen kvalplats. Och så slutar de fyra i vår igen.
Ja,
alltså, men man kan då hoppas att värvningen av Simon Terodde, alltså en oerhört utpräglad och bevisad målskytt i Schweiz, ändå kan leda till större framgångar den här säsongen.
Ja, det var ju väldigt uppmärksammat här för någon vecka sedan också. Alltså, HSV har ju varit på tapeten av flera olika anledningar. Du pratade om det rent sportsliga, men vi hade en incident när en av spelarna såg ju ut som en full kit wanker som liksom bara var supporter på läktaren som hade klätt sig i råthåsen och vit tröja. Men det var tydligen en av spelarna.
Leisner var.
Ja, Leisner var det.
Som hoppade upp på läktaren i matchen mot Dynamo Dresden och skulle göra upp med supportrar som hade smädat hans nära.
Han är ju gammal Dynamo Dresden spelare. Så att det fanns ju känslor liksom i honom redan innan den här matchen, vilket fick honom kanske att agera som han gjorde. Han hade nog inte gjort det på någon annan läktare än just den.
Nej. 8-0 Bayern mot Schalke.
Ja.
Det började ju liksom viskas, i alla fall på sociala medier, att Wagner skulle få gå direkt.
Mm.
Hade inte det haft något?
Nej, men jag tycker ju liksom att den typen av sparkar har en plats i fotbollen. Ja, men så här, torska 8-0 i premiär, det spelar ingen roll hur bra Bayern München är. Då har man ju uppenbarligen gjort något fel.
Hade det hänt Palermo under Samparini så hade det väl snarare varit favorit på att han bara skulle avsluta glassen och sen gå ner och sen går ner och be någon packa.
Mm.
Men kul också.
För övrigt sökt källa på det där med glassen väldigt länge utan att ha hittat något. Så jag börjar tro att det är någonting som Marcus Birro har fabricerat ihop själv då.
Har vi börjat kolla bra stories?
Nej.
Nej, sluta med det.
Nej, men just att det kom från Marcus.
Jag skulle säga det är också kul svensk helg i Tyskland med Emil Forsberg som direkt visar klassen.
Mm.
Nagelsmann var ju inte direkt blyg med lovorden efter första matchen.
Men inte bara det, med tanke på att han hade ganska skadedrabbat år, där det varit flyttrykten under en längre tid, att han får gå in och ta straffen direkt också och att han blir så central redan från första matchen. Det tycker jag någonstans borgar för att det här blir en ganska rolig Emil Forsberg-säsong. Jag saknat det lite också sen den där 21-ass-säsongen. Mm. Att han har varit bra, absolut. Men att han är nyckelspelare och att han är det från minut ett också.
Ja, och ett Leipzig då post Timo Werner utan att ha hämtat in någon ersättare för lika stora pengar.
Det är alltid någon i Salzburg, Gustav.
Förmodligen.
Som kommer flyga och sen landa i typ Liverpool.
Det är bara att vänta på frälsan från Salzburg. Sebastian Andersson också mål direkt i nya...
Vad fan är det som händer ute i Europa?
Ja, men så Viktor Claesson med
dubbla
och assist. Första målen på nästan 13, 14, 15 månader.
Ja.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Han har inte spelat sen
postskada, post-corona ska
juni 19
till.
Så att i offensiv riktning så var det en otrolig jävla svensk helg. Men det är ju såklart Kulusevski som står i centrum här. Berätta, håller du med mig när jag sa i svepet att det här är en sån här match och ett mål och ett ögonblick man kommer komma ihåg i många, många år?
Han har flera anledningar. Dels att han startar i den första matchen för Juventus, han precis blivit klar. Att han gör det bredvid Cristiano Ronaldo tillsammans med Messi, världens bästa fotbollsspelare de senaste decenniet. Att han gör det på det sättet han gör också med ett klassmål. För många vill tycka att klassmål ska sitta i krysset eller ribba in. Eller kanske föregås precis av dribblingar. Det är också klassmål. Men det här att han lyckas vrida runt den Albin Ekdal och ha den sinnesnärvaron när han gör det också och få den skruven han får på bollen. Jag skrev i mitt Jag skrev i min krönika att Zlatan, hans stora idol då, vid något tillfälle sa att han är lite som Matrix på planen. Allting går väldigt långsamt, men för alla andra går det snabbt. Jag tyckte att det var ett sånt moment för Kulusevski igår. Att han visste, och han såg den här bollen gå in i bortre stolpen redan liksom innan passningen nästan slogs av hans medspelare. Det fanns en telepati där, och det fanns en, som, framförallt en sinnesnärvaro som jag sa, som jag tycker var otrolig. Så jag tycker att det här målet i sig är så jävla mycket större än vad det kanske har blivit än så länge. Många ser en bredsida som sitter i bortre, men det där, han har koll på sin omgivning, han har koll på målvakten, han har koll på var Albin är någonstans, och han får en perfekt träff också. Det är ingen slump, utan det är så här Dejan Kulusevski har sett ut den sista tredjedelen i Parma under ett helt år.
Sen var det ju speciella omständigheter och förutsättningar. Alltså alla är ju medvetna om vad den här coronasäsongen i somras har gjort med säsongstarten av 2021. Fönstret är fortfarande öppet. Det är väldigt många pusselbitar kvar i många lagbyggen. Så det var ju väldigt mycket känslan av ett provisoriskt och temporärt Juventus igår under Andrea Pirlos debut. Ingen Dybala, man väntar på en nia, McKennie och Frabotta i startelvan. Alltså givet det så måste man ju ändå känna att det är nästan ännu skönare för Kulusevski att få en sån här start, att när det fortfarande finns en hel del frågetecken och när det finns en hel del pusselbitar som ska läggas, att han direkt är där och markerar. Räkna med mig.
Ja, men dels markerar, men vi brukar prata om hur viktiga mål är. Alltså för centrala mittfältare senast med lite offensiv läggning typ Svanberg, att poängen kommer. Emil Forsberg, en annan spelare som behöver de där poängen. Om Dejan Kulusevski sätts bredvid Cristiano Ronaldo på topp som ersättare till Paulo Dybala, ja, men då vill man gärna se honom leverera också. Men jag tycker det finns någon slags trygghet i Dejan Kulusevski. Dels har han väldigt hög lägstanivå, vilket är ovanligt på spelare som finns på hans position och dessutom är unga. Så att man känner väldigt mycket igen honom från Parma. Sen kanske inte är total briljans i 90 minuter, men det behöver inte vara det heller, utan det alla tar med sig, och även Pirlo, Paratici och Nedved och Andrea Agnelli i spetsen, det är ju det där målet. Alltså, sätter du bollarna på det där sättet, då kommer du spela. Sen kanske det är möjligt att han ska spela ut till höger och inte på Dybalas position, för att där är fortfarande Argentina en klass upp. Men när han ska välja mellan Cuadrado och Kulusevski och Bernardeschi eller vem, Alexandro som också kan spela där ute, ja, men då är ju Kulusevski etta. I och med att han uppenbarligen går före de jag precis nämnde, förutom då Cuadrado. Men Cuadrado har ingenting att säga till om när han ställs i konkurrens med Dejan. Vilket även Romé Agresti, journalisten som ni tog in i er sändning igår, också var väldigt tydlig med att Dejan, han är redan en kampion. Han är en klar fotbollsspelare. Det här är ingen som ska vänga top player. Det här är ingen spelare som ska, eller han ska definitivt växa och bli ännu bättre, men han är redan tillräckligt bra för att starta i Juventus. Och ja, det kommer ju Champions League-matcher i vad det lider. Vet vi när Champions League drar igång?
Oktober, mitten av oktober någon gång.
Ja, du vet, någon månad, några veckor bort bara. Och det ska spelas Coppa Italia-matcher. Det är en väldigt tajt säsong i och med att det är corona. Eller har varit, vad det nu är. Dejan kommer spela varje vecka. Mm. Och vi kommer se jävligt mycket mål. Och jag vet inte om de tänkte på det när han sökte Cristiano också. Nu satt de inte på pannan varje gång, men de kommer ju sitta en hel del bollar på Cristianos panna också, på hans fötter. Mm. Så ja, en garanti med Dejan Kulusevski. Det är härligt också, han får en kriterium 7,5, en av Juventus bästa spelare i Gazzetta dello Sport igår. Ramsey vart il migliore. Ja, nej, men jag tycker också att han gör en jättebra match.
Jag satt faktiskt och diskuterade just Aaron Ramsey med Backe igår. För jag frågade Hasse så här: har du också efter alla dessa år svårt att bestämma dig kring vad du tycker bra om Aaron Ramsey?
Spot on alltså.
Och Backe bara, exakt. Ja. Ja, man vet inte om Ramsey är jättebra eller om man bara är jättebra ibland eller om man inte är jättebra. Det är supersvårt tycker jag att bestämma sig kring Aaron Ramsey.
Mm. Men så, om man ska säga någonting om Juventus, för jag tycker ändå att vi ska göra det när vi pratar om dem. Så du pratar om provisoriska elva, lite temporär, men att en spelare som jänkaren McKenny, när man hör namnet, tänker på vad är det för rödhårig skotte man har värvat in. Mm. Men det
är allt annat. Vad hette han i Palermo? Kyle Lafferty.
Kyle Lafferty, han var ju otrolig. Ja, han var ju otrolig, men han var ju en player. Alltså han var ju mer stranddraggare än vad alla på Sicilien var. Vilket också var väldigt roligt. Men det här är alltså en ung jänkare som har kommit in, får speltid direkt och är ju den här typen av spelare som man älskar som supporter. Dels väldigt alert. Alltså, blicken är alert. Hans sätt att agera på planen när han får bollen är alert. Bra första touch och allt det där. Men också en stenhårt arbetande spelare som inte viker en jävla tum. Alltså väldigt mycket jänkare skulle jag vilja säga. Och det fick mig att tänka på då den nya unga generationen av jänkare som nu kommer upp. Att, nu var inte du med då, men VM 94 så pratade man inte bara om att Limpar skulle in. Det fanns inte bara diskussion kring det. Någonting som man pratade väldigt flitigt om i studios och i medier generellt sett och så här bland supportrar var det nya amerikanska fotbollsundret då som skulle komma typ 20 år senare, som man sa att så här, ja men snart eller om i en inte allt för lång framtid så kommer USA att vara världens bästa fotbollsland med tanke på då resurser, upptagningsområden och så vidare. Det har ju liksom inte riktigt slagit, men är det nu som jänkarna kommer?
Jag vet inte. Jag vet, såg du Parma Napoli igår?
Ja.
Då var ju Parmas nya ägare där, Kyle J. Kraus. Mm. Så satt han där med sin fru, antar jag. Och så hade de då gjort ett eget litet plakat som de hade tejpat
fast. Det
är
så man gör i Italien.
På räcket framför sina hedersplatser. Som är liksom svajig tuschpenna på något stort A3-papper. Är det A3 som är större än A4?
Ja, det är
det. Ja, det kanske till och med var A2 då. Mm. På ett A2-papper så hade de skrivit då Hello Iowa, greetings from typ mom and dad. Och man känner bara så här, nej. Nej, men, det är inte något amerikanskt
de är dåliga rådgivare, Kraus-familjen. För att det är inte bara det.
Det är så jävla kackigt ut.
En bra rådgivare hade ju sagt liksom, gör inte det där, gör någonting annat. Precis samma som när han försöker vara då äkta när han på sin Mac-dator skrapar bort Juventus-märket. Självklart är han Juventus-supporter, för det är de som vinner mest. Är man jänkare då och gillar lite fotboll, ja men då håller man på Juventus. Klistrar på det på sin burk och kanske då tänkt också att nej men så här, att han är på väg in i en klubb och ja, men Juventus är ju coola då han liksom, men då skrapar han bort det och sen så sätter han symboliskt på Parma-märket istället och tror att alla ska jubla.
Ja, han tror att det här
tvärtom. Fan, vad är det där?
Ja, men och sen så tejpar han upp hälsningen då till familjen till Iowa, och släkten,
till släkten
hemma
i Iowa.
Och då känner bara, fan vilken jävla mismatch.
Han borde portas från Tardini.
Ja, och sen så jag menar,
tyvärr Kraus nya ägare, men du portad.
Vi satt ju här med Svanen i förra veckan och snackade upp Serie A-premiären. Jag var försiktigt optimistisk till Friedkins intåg i Roma och menade på att ja, men jag kan ändå tycka att det finns ett sunt övertagande här när man börjar kapa lite dödkött och man börjar med att genomlysa truppen istället för att komma in, splash the cash och köpa på sig massa grejer som eventuellt blir fel bara för att man kommer in och nu ska visa att det är en ny sheriff i stan. Nu har det gått några dagar och Roma sitter i en position där Fonseca börjar med att gå ner på sina bara knän och säga jag måste ha Chris Smalling som är kontrakterad av Manchester United. Ja, tjoff! Trissas ju priset upp där. Mm. Det är halvdant agerat. Man har alltså inte ens en sportchef utan det är Morgan DeSantis, lagledaren som har,
liksom, team manager,
som har delat in rummen och gett lappar till fjärdedomarna senaste säsongerna på vilket byte som ska knappas fram på skylten. Han är någon slags sportchef och nu sitter Roma i en situation där man inte har någon anfallare. Alla vet att man måste ha en anfallare. Dzeko har liksom redan gjort klart
för
ledningen.
Han
fick inte spela. Ja, men, och han sa väl, jag kommer inte spela. Nej. Så att Roma i det här övertagandet med 2 veckor kvar av fönstret sitter utan sportchef med en trupp som är så tydligt ihålig och i skriande behov av vissa spelare känner jag bara, nej, de här jänkarna kom inte rätt på det heller.
Ja, samtidigt så kan man säga att är man italoamerikanare då kan man kanske argumentera för att Palotta var, nej det kan man inte. Men däremot Rocco Commisso i Fiorentina verkar ju ändå ha något slags projekt. Där är ju spadtag tagna. Där har man ett mittfält som är otroligt, man värvar. Men det är också en sportchef som är helt skicklig och som man har gett alla nycklar till så att säga för att bygga det här laget. Men nej, det är klart att man tittar på de här jänkarna som kommer in i den europeiska fotbollen, framförallt den italienska, med lite skeptisk blick.
Summa summarum så tycker jag att vi snarare ger det till McKennie på en individuell basis.
Ja,
jävla fin match och gott hopp för ett amerikanskt landslag, och Juventus har ju onekligen en diamond in the rough här, men jag tycker inte McKennies match igår ska accelerera något slags amerikanskt fotbollsunder, för att den där Iowa-hälsningen från Kraus och Friedkins första dag, jag känner bara det är en bit kvar.
Det är en bit kvar. Ja, men det är det. Sannoliken en liten bit kvar. Men har vi att göra med ett litet amerikanskt fotbollsunder i alla fall som föddes där 1994 lite framåt?
Ja, men som aldrig tog fart.
Nej, men som tar fart nu.
Ja.
Nej, jag menar att spelarna föddes. Alltså, de som knullade till
pipperierna i staterna. Du härleder den här, vad är den svenska motsvarigheten? Det är ju någonting.
Nej, men det är ju väl liksom Björn Borg, Ingemar Stenmark, svenska tennisundret och svenska pingisundret.
Det är någon annan situation som man brukar peka på.
Ja, men Charlotte Kall är väl född 88 eller någonting sånt. Ja, då var det liksom då var det Christer Majbäck och det var Torgny Mogren, förutom då Gunde Svan och Thomas Wassberg och gänget.
I de stora sporterna var det väl Bäcksvart 88.
Alltså tennisen levde ju.
Jo, men fotboll
Bäcksvart.
Ja.
Ja.
Tog inte Tre Kronor första VM-guld på jättelänge, typ 87.
Men jo, exakt. Men det föds det alltid fotbollsspelare på något sätt. Sådär. Men
fan, jag far efter någon händelse som brukar pekas på som att då var det en jävla explosion. En babyboom i Sverige.
Nej, men jag menar, man brukar prata om 68-orna, men var kommer de ifrån då? Du menar att det var en babyboom, att det är väl alltid...
68-orna kan väl vara krigsslutet?
Jo, men alltså, vi pratar om två olika saker. Alltså, du pratar om att det pippas mycket.
Helvete vad dum jag är där. 68-orna,
krigsslutet, du pratar om revolutionen, 68-revolutionerna.
68 är ju födda liksom 68.
Födelsen av free love rock and roll.
De liksom som pikar 68, det måste ju vara någon slags krigsslutsgeneration.
Ja, vi pratar om två olika saker. Alltså, du pratar om babyboom kring att Kroatien gick till VM-final. Och av någon anledning, för så är det tydligen, så pippas det satan just när ett land, eller ja, man kanske kan gå ner och vara liksom lite mer lokal än en klubbens stad, presterar bra, alltså når extrema framgångar. Det är ju en sak, men jag pratar om liksom det amerikanska fotbollsundret som att så här, där föddes ett intresse för fotbollen i USA. Så de kommande åren, den generationen som gjorde barn då, de ville att deras barn skulle bli fotbollsspelare, som satte in dem i fotbollsskolor, och sen i slutändan så blev det McKennies av det. För det finns ju fler, det är inte bara McKennie, det är flera. Nej. Vad heter han? Pasalic i Chelsea.
Pulisic,
ja. Blandar alltihop dem där, Pasalic och Pulisic och allt vad det är.
Mm. Får vi se om det kommer något sydafrikanskt under här om 10 år? Typ.
Davis i Bayern München.
Kanadick.
Jo, kanadick, men det är ändå så här nordamerikanare. Alltså det har inte funnits en massa kanadicker. Allting som händer i USA spiller ju över till Kanada.
Så du menar att det gängades friskt även i Kanada sommar 94? Fotbollsfest i grannlandet. Nu åker vi, gumman.
Ja, nej men exakt. Alltså det spiller över helt enkelt på Kanada.
Mer då från helgen som var, eller Serie A-premiären. Vad har du med dig från dagarna som varit?
Nej, men jag tycker vi ringar in det mesta. Det är inte en komplett omgång ännu.
Nej, det är en märklig säsongstart på många håll och kanter, tycker jag.
Ja, exakt. Så Zlatan ska ju in i bollen igen ikväll måndag och leda sitt lag mot nya framgångar. Vi får se om de är ett Manchester United, vilket jag inte tror. Och som man kanske har hypat lite för mycket då, för att man gjorde väldigt bra post-corona. Jag tror att Milan är real deal. Jag såg Hakan och Zlatan spela tillsammans i Europa League-kvalet, såg jättefina ut, så att jag tror nog att Milan gör en stark säsongsöppning också. Men du är inne på en hel del grejer kring Premier League annars som jag tycker är intressanta. Alltså så här att Mourinhos lag, det utskällda Mourinhos lag, eller framförallt utskällda Mourinho. Man har sett han nu i den här dokumentären, jag avfärdade honom, skickade ut honom på savannen här för någon vecka sedan, och så gör man den här insatsen. Jag vet aldrig, lite som Inter de senaste 10 åren, jag vet aldrig vad jag har Spurs.
Nej, men nu har det ju pratats väldigt mycket efter värvningarna av Bale och Reguilón att man har ett lag som är väldigt anpassat för något slags 3-4-3. Och även fast jag tror att Mourinho som gammal hund är ganska illa benägen att lära sig att sitta och således alltså gå ifrån hans adelsmärke med en fyrbackslinje och 3 mittfältare centralt, så tror jag nog att han kanske absolut kan landa i sådana tankar också. Och jag tror att det är precis vad Spurs hade behövt. Mm. Vi var inne på det för någon vecka sedan, att det är märkligt hur Mourinho kan ha varit i Tottenham så här länge och efter en sommar inte ha ett bättre, mer kreativt, konstruktivt innermittfält än vad han har. Mm. I ett 3-4-3, ja, men då räcker det ju att ha bara en spelare. Då kan du ju ha en Dombele och Winks. Det funkar, du kan ha en köttig Dyer om du vill balansera defensivare i någon match.
Ja, men lite klopptänket med Henderson och sådär.
Ja, och dessutom så packar man mer centralt, för det har varit väldigt rörigt runt egen box. Så kan man då, ja, men med Doherty på högerkanten och Reguilón på vänsterkanten, optimera deras egenskaper. För det är ju spelare som är minst lika bra i offensiv riktning som de är i defensivt, om inte bättre. Och att på det få ha då lössläppta Son och Bale som bara virvlar runt Kane centralt. Mm. Alltså det är en uppställning och en formation och ett lag på pappret som jag tycker ser jävligt intressant ut. Mm. Det svänger ju fort, men det blir ju så med såna här värvningar.
Ja, nej, men jag håller med. Det gör det. Sen så har ju inte säsongen satts igen. Alltså det är så jävla tidigt att summera någonting, och att det är lite farligt att man kommer till förhastade slutsatser samtidigt som man ändå vill se de här tendenserna och prata om tendenserna även i en första omgång. Mm. För jag tycker ändå att det finns en hel del liksom att hitta i en första match. Jag tror att det finns ganska lite att hitta till exempel i Romas första match. Men det finns någonting. Det finns betydligt mer att hitta i Juventus första match. Alltså där man pratar om att Pirlo skulle återinförskaffa någon slags DNA som alltid varit Juventus, med att vara tunga och alltid ha energi till en vändning om man ligger under. Och så här, det behöver inte alltid se helt briljant ut, men i Juventus DNA på hemmaplan, oavsett om det var Dele Alp eller Juventus Stadium, så har det alltid varit ett lag som typ inte går att vinna mot. På samma sätt så tycker jag liksom att det finns någonting i till exempel Manchester United som jag tycker liksom man kan ta med sig från fjolårssäsongen, då inte sommaren, men det är inte harmoni liksom i laget. Alltså lagbygget funkar inte riktigt till 100% än.
Nej.
Och sen så kommer det säkert se bättre ut, och man kanske sätter en annan värning, men så här, det blir väldigt tydligt att Manchester United inte har den stabiliteten för att ligga i den absoluta toppen än. Om det ligger på Solskär eller om det ligger på sportchefer som måste sätta en annan mittback. Men där tycker jag i alla fall, i vissa situationer tycker jag man kan dra lite växlar ändå.
Mm. Ja, nej, alltså det är väl klart att United kan ju få samma vind i seglen som Spurs med 2 värvningar här i slutet av fönstret. Alex Telles från Porto och eventuellt och Jadon Sancho från Dortmund. Det är klart att det skulle gå in och höja United direkt och man kanske får en boost av det. Men jag tyckte ändå det var anmärkningsvärt hur håglösa och trötta och tröga man såg ut mot Crystal Palace. Alltså, här har man pratat om United som är det nu man verkligen ska ta nästa steg i jakten på Liverpool och Manchester City?
Ja, jag har ju suttit i den båten.
Ja. Och så får man Crystal Palace hemma på Old Trafford. Man vet att Liverpool har redan startat med en seger. City ska ta tillbaka ligatiteln. Ska man ha någonting med en titelstrid att göra, då kan man inte hålla på vara seger ur startblocken. Nej. Och så går man ut och gör den klappkassa insatsen mot Palace som vinner högst välförtjänt. Mm. Och då spelar det liksom ingen roll att det är löjligt som fan att straffen går om för att De Gea har lämnat linjen med 15 cm och att det är en märklig, för vissa kanske tveksam straff man åker på med Vigges hands och sådär, men det går ju oavsett vad att inte spinna det till att United var bättre.
Nej, men prestationerna är ju fortfarande vad den är. Ja. Så visst, det finns alltid händelser i matchen, men det är ett starkt lag. Är det Juventus då, du pratar DNA, så vinner man ändå på hemmaplan.
Kommer du ihåg när Andreas Alm som AIK-tränare liksom gjorde upp lite med AIKs förflutna, att Gnaget skulle vara liksom 4-4-2, man skulle vinna med 1-0, man skulle framförallt hålla nollan och så vidare.
Ja, absolut.
När han då, jag minns inte exakt årtal, men säg att det kanske var 2014 eller någonting då, när Andreas Alm började prata om att alltså, gör vi fler mål än motståndaren så vinner vi matchen och då är jag nöjd. Alltså att AIK gick ifrån det här att vi ska hålla nollan, utan gör vi fyra mål, men då behöver vi släppa in ganska många mål för att vi inte ska ta tre poäng. Den känslan får jag av Ancelotti och Everton. Alltså det känns snarare som att Ancelotti, han går in i matcherna nu med det här Everton-laget och tänker, kan vi göra tre mål? Då har vi nog ganska bra möjligheter att vinna matchen. För att jag kan inte dra någon annan slutsats än att en så pass slipad tränare och en tränare som varit med så länge som Ancelotti är nöjd med att ha Pickford i mål, Jeremina och Michael Keane som mittbackar, Coleman, Ding som ordinarie ytterbackar och alternativ där bakom som är... Det är inga högklassiga spelare som är med och tampas om de försvarspositionerna. Men då tar man istället in två trygga, stabila innermittfältare i Allan och Doucouré. Man landar liksom monstervärvningen i James Rodriguez. Man har en bra, pålitlig striker i Calvert-Lewin. Man har Richarlison som har en otrolig topp. Och så kan man krydda det med Sigurdsson och Walcott och Iwobi och Bernard.
Jättefint lag.
Ja, men håll med mig om att det är lite den approachen Ancelotti verkar ta med det här Everton. Att gå ut och kör framåt, så får vi se vad det räcker till. Mm. För det är inget lag som verkar prioritera att hålla nollan och sätta en stabil defensiv grund. Jag vet att man höll nollan borta mot Tottenham i premiären, absolut. Det var ingen superimponerande försvarsinsats. Det var ju snarare ett Spurs som var helt urusla.
Nej, men om man ska ta de här två inledande matcherna, så det intressanta är ju att Carlo Ancelotti kan spela Catenaccio. Han vet hur man stänger ner matcher. Och det kommer han säkerligen göra på bortaplan. Men han har ju även offensiven. Det var han som uppfann julgranen 4-3-2-1 en gång i tiden och verkligen fick den att flyga. Ett Milan som faktiskt var väldigt offensiva. Men som i matcher också, inte bara från match till match, ändrar taktik. Som i matcher kunde gå ner, spela på ett lägre tempo och hålla i bollen och försvara en ledning. Så att, alltså, jag tror man underskattar Carlo Ancelotti som taktiker lite grann och vifta bort honom lite som gammal. Men jag tror han har ganska mycket att ge den här säsongen, vilket gör men Everton som kanske är ett av de mest intressanta lagen det här året.
Ja. Nu är det säkert många som lyssnar på det här och även spelar Fantasy Premier League och följer mig på Twitter som vet att jag i då min wildcard analys benämnde Everton som en bluff. Ja, det gäller att hålla två saker i luften samtidigt här. Det går att ha två tankar. FPL är en sak, Premier League är en annan. Jag är i alla fall skeptisk till att till och med Carlo Ancelotti kan få pli på Jeremina och Michael Keane och Pickford och göra Everton till ett stabilt lag som håller nollan och vinner massa matcher med 1-0. Det har jag svårt att tro. Däremot så tycker jag att de flyger satan framåt och James verkar inte behöva speciellt lång inkörsperiod i Premier League.
Nej, han är så pass rutinerad också så att jag tror han kommer komma in i det väldigt snabbt.
Hörrni, fotbollen rullar vidare. Det är högklassiga matcher redan ikväll. Som Thomas nämnde, Zlatan och Milan kliver in i Serie A-säsongen hemma mot Bologna. En match ni ser på C More. Svanen och Vicky kommenterar.
Härligt!
Otroligt fint.
Ja, otroligt fint. Så ska vi se Bolognas tonåringar göra upp med Milans lite äldre garde. Det ska bli, ja, men ska bli jävligt kul att se den här matchen. Jag tror att så här, Mihailovic, han går ju in för att vinna. Det är det som är lite roligt med Bologna. Mm. Och dessutom de är ganska unga, samtidigt som Pioli på något sätt ska befästa att man är med i matchen den här säsongen. Och redan i första omgången inte riktigt har råd med poängtapp.
På tal bara om Svanen, vi följde ju alla tre Parma-Napoli igår, Svanemar kommenterade och han var ju lyrisk kring Victor Osimhens inhopp och debut i Napoli. Tycker han ska vara.
Ja.
Och jag skrev ju då i våran grupp, ja, han ser ut som en bättre Mattias Ranegi. Och det verkade Svanen ta som någon slags hån.
Mm.
Alltså Ragge in his prime. Mm. Vad var det för jävla superanfallare? Så att kan man få en ännu bättre Mattias Ranegi, då har man fan gjort ett kap.
Ja, de har gjort ett kap. Det här man ser jättefin ut. Jag tycker att Napoli öppnade också den här säsongen bra. Så det blir spännande. Jag tror det blir spännande i Premier League. City kommer in i matchen mot Wolves idag.
Ja, alltså den matchen. Alltså att ha en sån här måndagskväll. Ja. Först Sivert mot Fribbe.
Ja.
Först Sivert Nilsen mot Fribben.
Ja.
I liksom
match i matchen.
Tvåan mot trean. Vinnarna hakar på Malmö i guldracet.
Mm.
Förlorarna åker på en rejäl käftsmäll här nu när upploppet ska börja. Och så Wolves mot Peps första City-match här i Premier League.
Slagg ut.
Zlatan mot Bologna. Vilken
och så, fan, du glömmer ju stora höjdpunkten ikväll. Degen! Fan, degen ska ut!
Degen fortsätter.
Fem pinnar ner till tredjeplatsen nu.
Marschen mot Allsvenskan. Uh-huh. Hörrni, Toto Balotto rullar vidare. I veckan så hör ni oss med bokaktuell Olof Lund som gästade oss för några dagar sedan och pratade om hans nya bok som kommer ut på onsdag. Landslaget enligt Lund.
Och det blir en hel del snack om den boken. Man ska ju såklart köpa den, men vi pratar runt en del av de absolut hetaste ämnena och det var intressant att höra Olof kring det.
Mm. Ja, men och sen framförallt så är det roligt att prata
allt
landslaget.
Allt som har hänt landslaget.
De senaste 20 åren. Det finns ett par intressanta stenar att lyfta på, ja. Bra stories att dra fram.
Och Olof, han är liksom så inne i det svenska landslaget så att ja, men han är så mycket inside. Det blir ett roligt avsnitt, det ska ni lyssna på. Tell all your friends.
Jag tycker att vi avslutar måndags Toto med Micke Lustigs 5 plus kommentar på fotbollskanalens Martin Petterssons information om att Jash då i Bayern ska ha sagt i mixade zonen att Lustig ska få tillbaka nästa år när de möts igen efter att AIK då segrade med 3-0 mot Hammarby och Lustig var väl inte bara då med sitt 3-0-mål utan framförallt då med sin attityd och karaktär på plan. Stor segerorganisatör.
Mm, han hatade ju inte att spela derbyt, det kan man ju säga.
Så här svarade Lustig då.
Nej. Fan ska svara nu alltså.
Alltså jag tycker det nej. Det är så jävla kul.
På tal om sinnesnärvaro på Kolosevska. Här har vi sinnesnärvaro i mixade zonen.
Åh nej. Hur ska jag kunna sova nu? Och så garvet på det. Alltså på tal om att få vind i seglen i ett lag och en injektion i en trupp. Alltså det Lustig har inneburit för AIK i det läget de både var men fortfarande också är såklart ska nog inte underskattas.
Nej, det ska definitivt inte underskattas. Vi får se när vi släpper det här avsnittet. Kim brukar vara snabb på måndagar om Stefan Billborn sitter kvar. Det har vi ingen aning om, Gusten, men någonting
så här. Jag kan för mitt liv inte tänka mig att Hammarby i det här skedet agerar på tränarpositionen. Man är borta från Europa. Det, liksom så här, det brinner inte i någon ände av allsvenska tabellen. Man kommer inte dras in i någon bottenstrid. Guldet är borta. Så att jag är helt övertygad om att Bayern i deras ekonomiska sitt som de är, de kommer låta Billborn ta den här säsongen i mål. Då kommer
fin
man ta
analysen av Gugge här.
Finns det ekonomi att agera här nu eller ska vi ge Billborn en ny chans på en ny säsong, lite mer normala omständigheter? Det är mitt stalltips. Så att,
Vad är ditt stalltips då? Ja, inför nästa säsong.
Med Bayern?
Ja.
Nej, jag kan absolut se Billborn få ordning på det här.
Jaja. Det var allt jag ville höra, Gusten.
Mm.
Jag vill inte höra mer, jag vill bara att du avslutar.
Ja, men då så. Hörrni, nu är ju långtiderna igång. Hoppas många ryggade och kan haka på oss under säsongen.
Ja, vi kommer följa upp.
Till helgen så kommer det en ordinarie tototrippel borta hos Betsson, så att det är bara att vara med oss i avsnittet med Olof eller följa oss via sociala medier, så missar ingenting av dem.
Nej, och missa heller inte våran lilla systerpodd som inte är så liten längre. Det är fler och fler, ska du veta Gusten, som lyssnar på Never Forget. Och nu har vi, hör här Gusten, gjort hela 37 avsnitt. Idag berättar vi om den osannolika invinciblen.
Invinciblen.
Säger du invinciblen?
Får man väl ändå göra. Ja. Det är ett konstigt ord. Ja.
Vi snackar om Laurent.
Precis. Och Arsenal som gick obesegrade genom Premier League-säsongen 0-3-0.
Så jävla härligt att med de här 37 avsnitten så börjar vi liksom få ihop fotbollshistorien, om man får en helhet. 20 minuter, två gånger i veckan. Underbart.
OCD-personen i mig tänker, fan att vi inte la Laurent och Arsenals Invincible som avsnitt 38. I och med att det är 38 omgångar i Premier League.
Nej, vilken miss. Vilken miss. Ta ner Kimpa! Lägg ut på onsdag.
Exakt.
Ja, nej.
Precis som vi den senaste tiden har använt oss frekvent av jaha.
Ja.
Jaha. Så tror jag att vi kommer lägga oss till med
Åh nej. Hörrni, vi älskar att ni lyssnar. Vi är tillbaka som sagt med Olof Lund i veckan. Nu flyger vi in i hösten, Gusten.
Yes, ha en fin vecka. Vi hörs snart igen. Ciao tutti.
Ciao tutti. Soaks you to the bone.